Låt oss be. Herre, vi tackar dig för de gåvor som vi har fått bära fram. Och vi ber, Herre, att de pengarna ska bli till nytta och välsignelse för församlingen i dess mångskiftande arbete. Vi tackar dig för allt som händer. Kanske inte så mycket under sommaren, men under verksamhetsperioden. Tack att du vill vara med i allt, Herre. Och ge din styrka, din välsignelse och nåd åt allt. Nu ber vi för fortsättningen av den här gudstjänsten. Jag ber för mig själv när jag ska förkunna ditt ord och tala om gåvor att förvalta. Amen. Varje söndag har ett tema som finns angivet i den svenska evangelieboken. Svenska kyrkan håller sig i allmänhet strikt till det som står där. Av övriga samfund så följer några samma ordning, medan andra oftast väljer andra ämnen att predika över. I vår församling varierar valet. För några år sedan följde vi under en treårsperiod den svenska evangelieboken, vilket har den fördelen att församlingen får en allsidig undervisning om Bibelns innehåll, den stora berättelsen. Men i år har hela vårterminen ägnats åt apostlagärningarna, och i höst kommer 5 gudstjänster att inriktas på temat att växa i tro. När jag skulle börja förbereda dagens predikan så var det naturligt att först se efter vad är det för tema den 4 augusti. Och jag fann att det är nådens gåvor. Ett intressant ämne, men kanske något nummer för stort för en lekmannapredikant. Men å andra sidan, det är alltid spännande med utmaningar. Hur såg det ut förra söndagen? Vad handlade texterna om då? Svar: goda förvaltare. Om det finns mycket att säga. Men det ämnet predikade jag faktiskt över för 8 år sedan. Och även om ingen av er har någon som helst minne av den predikan, så bär det mig emot att köra en repris. Så jag fick lov att söka andra vägar. Men jag hittade inga andra vägar som var öppna. Jag kom inte ifrån det här med gåvor och förvaltarskap. Och då slog det mig att de ämnena hör faktiskt ihop. Skulle jag kunna ta med bägge i en och samma predikan? Ja, så får det bli. Och som rubrik har jag satt gåvor att förvalta. En av dagens texter är hämtad från Romarbrevet 12. Och jag läser där verserna 3-8. Och den texten ska komma upp på väggen. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp, men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. En hel människa består som bekant av ande, själ och kropp. Och nådens gåvor som vi har att förvalta följer samma indelning. Vi har andliga gåvor, själsliga eller psykiska gåvor och vi har kroppsliga eller fysiska gåvor. I första Korinthierbrevet 12 skriver Paulus om de andliga gåvorna. Jag citerar verserna 4-11. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungomål. En annan kan tolka tungomål. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Här framgår tydligt att de andliga gåvorna är förmågor som förutsätter den helige andes närvaro och aktivitet. Allt detta åstadkommer en och samma ande. I slutet av kapitlet nämner Paulus ytterligare några gåvor som att hjälpa och styra, och han framhåller att ingen kan göra anspråk på att förfoga över alla dessa gåvor. Men ingen blir utan. Så måste man väl tolka den sjunde versen: hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Men då är det nog flera av oss som har invändningar. Inte har jag fått någon av de här stora andliga gåvorna, som att bota sjuka, göra under, tala profetiskt och styra andra. Nej, men det finns andra gåvor av vilka vi säkert alla fått ta del. Jag tänker på de själsliga och kroppsliga gåvorna, eller om vi föredrar att kalla dem psykiska och fysiska. Är det gåvor som anden inte har något med att göra? Nej, nej. Anden är alltid med när det handlar om gåvor. Så egentligen kan också de psykiska och fysiska gåvorna kallas andliga. Vi kan ta ett exempel från Gamla testamentet, närmare bestämt andra Mosebokens 31 kapitel. Herren har gett Mose detaljerade anvisningar om tabernaklet och de olika föremål som skulle finnas där. Men var finns det folk som kan utföra alla dessa avancerade arbeten? Vi läser från vers 1. Och Herren talade till Mose och sa: se, jag har kallat och nämnt Besalel, son till Uri, son av Hur, av Judas stam. Och jag har uppfyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd och kunskap och med all slags slöjdskicklighet, till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, silver och koppar, till att snida stenar för infattning och till att snida i trä, Karin. Till att utföra alla slags arbeten. Det här var naturligtvis inte ett enmansjobb, utan Herren hade också utsett en stab av medarbetare som alla genom anden utrustats med vishet i hjärtat. Här handlar det både om psykiska gåvor till att tänka ut konstarbeten och fysiska gåvor till att utföra alla slags arbeten. Men utan Guds ande hade ingenting av allt detta varit möjligt. Så är det. Utan anden, hjälparen, är vi hjälplösa. Livet är en enhet och vi tjänar Gud och varandra, inte bara med gåvor av övernaturlig art utan också med gåvor som hör vardagen till. I en styrelse till exempel behövs gåvan att leda sammanträden och gåvan att skriva protokoll för att nämna några. En ansedd teolog sa vid ett tillfälle att i varje styrelse bör det finnas någon med gåvan att vara rolig. Det blir för tråkigt annars. Vi talar om nådens gåvor. Men vi får inte glömma att nåden i sig är en gåva att förvalta. I sitt första brevs fjärde kapitel, vers 10, skriver Petrus: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Liksom Paulus är Petrus angelägen om att läsarna ska ha klart för sig att nådens gåvor är till för andra. En gåva, hur den nu ser ut, ges aldrig på grund av några meriter som vi kan visa upp. Då vore det inte nåd. Vi ska tjäna varandra med de gåvor vi har fått. Har man fått mer nåd om man har vissa gåvor och mindre nåd om man har andra? Den frågan ställer Niklas Bienzo i en av sina böcker och han svarar: nej, det är en och samma nåd i alla lägen. Men eftersom vi är så olika som personer kommer nåden att gestaltas på olika sätt hos oss. Vi får alla del av samma nåd, men den kommer att gestaltas på ett unikt sätt hos var och en av oss. Gud ger oss gåvor som är anpassade just för vår unika person och som vi kan känna oss glada över. Att försöka förvalta gåvor som man inte har brukar inte leda till något bra resultat. Jag har förmodligen hört historien om tanten som i ett möte sjöng till eget ackompanjemang. Det brukar inte vara något märkvärdigt med det. Men i det här fallet var det så att hon spelade i en tonart och sjöng i en annan. När någon efteråt påpekade detta utbrast hon: har jag lyckats med det, då ska Gud ha hela äran. Det var väl lite mycket till ära att få. Men jag tror att Gud gillade inställningen. Det är inte alla som är beredda att ge Gud äran när de åstadkommit något märkvärdigt. Vårt nattvardsbord pryds av en textilkonst. Den heter Vandringen i ljuset och är utförd av konstnärinnan Inga-Karin Jonsson. Vad jag vill fästa uppmärksamheten på är en detalj som kan vara svår att se på håll. I den här textilkonsten har skaparen vävt in bokstäverna HTE. De står lite till vänster om mitten. Det står för Herren till ära. Och det var förr ganska vanligt att man sydde, vävde eller skar in de bokstäverna i sina slöjdalster som ett uttryck för att man ville ära Gud med sina händers verk. Det påminner av slutorden i Karin Boyes lilla dikt En målares önskan. Jag ville visa hur det vi för små är heligt och djupt och andens skrud. Jag ville måla en träsked så att människorna anade Gud. Till ett rätt förvaltarskap hör för det första att använda de gåvor vi har fått. Och för det andra att ge Gud äran för vad bruket av våra gåvor kan leda till. Det är inte den som fått gåvorna som ska prisas, utan Gud som är alla goda gåvors givare. I handbok för livet lyder den fjärde versen i första Korinthierbrevet 12 så här. Nu ger Gud oss många olika slags gåvor, men det är samma helige ande som är källan till dem allesammans. Det är ingen ordagrann översättning, men den täcker väl det som Paulus vill säga i det här avsnittet. Och den passar mig väldigt bra, för jag är ute efter ordet många. Nådens gåvor är verkligen många. Och Paulus uppräkning här och i Romarbrevet 12 är inte komplett. Långt därifrån. Jag vill säga något om två gåvor som Paulus inte nämner. Den första är gåvan att be för människor med makt. Finns det någon som ber för Syriens diktator Assad? Ja, jag tror faktiskt det. Finns det någon som ber för Robert Mugabe i Zimbabwe? Ja, jag tror faktiskt det. De flesta skulle aldrig komma på tanken att be för dessa två eller andra av samma sort. Och jag klandrar dem inte på något sätt. Men så finns det några, det är i alla fall vad jag tror, som fått en särskild kallelse och samtidigt gåvan att be för just den här typen av människor med makt. De ber att makten ska hanteras på ett rättfärdigt sätt. Inte till att göra det som är ont, utan till att göra gott. Det som förvaltar denna gåva har en stor och betydelsefull uppgift i Guds rike. Den andra gåvan jag tänker på är gåvan att skriva brev. Är det verkligen en av anden given gåva, undrar du kanske? Ja, jag tänker då inte på de sporadiska hälsningar vi eventuellt skickar till släkt och vänner. Hur mår du? Jag mår bra, var standardinledningen i vår barndomskorrespondens. Nej, brevskrivandets gåva handlar mera om en livsuppgift till välsignelse för andra människor. Jag har för mig att Lennart Wallenstam hade den gåvan. Om jag minns rätt har någon berättat att han skrev massor av brev till glädje och uppmuntran för mottagarna. Att Paulus hade den här gåvan rådde väl knappast något tvivel om. Inga brev i världshistorien har betytt så mycket för så många som Paulus epistlar. Brevskrivandets konst är väl i det närmaste utdöd i våra dagar. Annat var det förr, när den enda kommunikationsform som stod till buds var att skriva brev. Många kända män och kvinnor har lämnat efter sig för oss ofattbara mängder av brev till stor glädje för dagens forskare. En flitig brevskrivare var P.P. Wallenström, en förgrundsfigur inom Svenska Missionsförbundet under många år. Men han var inte, som många tror, den som grundade Missionsförbundet. Han var inte ens närvarande när det historiska beslutet fattades den 2 augusti 1878. Ett av hans mest kända brev riktades till en som heter Sandstedt i Mönsterås. Om honom vet jag bara att han var en frikyrklig banbrytare i Kalmar län som på sin dödsbädd 1882 tydligen anfäktades av tvivel på sin frälsning. Detta kom till Wallenströms kännedom och han skyndade sig att skriva följande brev. Dyre gamle broder i Herren. Som jag förnummit att broder S nu ligger, så som det synes, på sitt yttersta, så skyndar jag att försöka hinna honom före avfärden med ett hjärtinnerligt farväl. Tack broder, tack för den trofasta kärleken. Herren är med dig, han ska bära dig genom allt. Han är en trofast herre som icke bara börjat utan och fulländar sitt verk till syndares frälsning. Och nu, var vi gott mon broder. Jesus har ännu aldrig svikit någon av de sina. Han har ännu aldrig överträtt det bud som han av sin fader mottagit att icke borttappa någon av dem som fadern givit honom. Och det skall aldrig i himmelen och aldrig på jorden och aldrig under jorden sägas Sandstedt i Mönsterås var den första han borttappade av dem som fadern givit honom. Därför stöd dig genom dödens dal enfaldigt vid honom. Han är frälsaren, den rätte frälsaren som Gud givit. Han är Jesus. Hans blod renar från alla synder. Han har av fadern fått all makt i himlen och på jorden för att giva evigt liv åt dig och mig och alla som fadern givit honom. Han har kämpat mot synden, världen, döden, djävulen och helvetet. Han har krossat dessa makter och vunnit en evig förlossning åt oss. Ingen nöd, broder, ingen nöd. Himmelens krafter skola bäva, men Herrens arm domnar icke. Hans ord sviker icke, hans trohet vacklar icke. Farväl, dö i frid, dö i Jesu famn. Dö vid Jesu kors vid livets källa. Dö till liv, till liv för evigt. Vi komma i sinom tid den ene med den andra efter. Du död, var är din udd? Du dödsrike, var är din seger? Gud vare tack som giver oss seger genom vår Herre Jesus Kristus. Allt är det av Gud. Allt är det genom Jesus. Allt är det åt fattiga syndare, ovärdiga syndare. Åt Sandstedt i Mönsterås och åt hans innerligt tillgivne broder, P.V. Detta brev citeras ibland som ett exempel på enkel men god själavård. Låt oss nu för sista gången återvända till 1 Korinthierbrevet 12. När Paulus där har framfört det han ville säga om de andliga gåvorna har han ett viktigt tillägg. Det introducerar han i kapitlets sista vers som David Hedegård översatte så här. Och nu vill jag visa er en ännu bättre väg. 1917 års översättning talar om en övermåttan härlig väg. Och i NT 81 kan vi läsa om en väg som är överlägsen alla andra. Och så följer kapitel 13, kärlekens kapitel, som man brukar kalla kärlekens lov. Förvaltandet, bruket av nådens gåvor, ska alltså genomsyras av kärlek. Först då blir gåvorna till den välsignelse som anden avsett. Vår församling har ett motto, en vision eller vad man vill kalla det, för all sin verksamhet, nämligen att älska Gud, att älska människor, att betjäna världen. Kärlekens avgörande betydelse i vårt arbete kan också uttryckas så här, som jag gjorde i en predikan söndagen före pingst 2010, då temat var Hjälparen kommer. Hjälparen, den helige ande, vill ge oss tre viktiga gåvor att förvalta. En djupare kärlek till Jesus, en ny kärlek till Bibeln, kärlek till medmänniskorna. Där dessa gåvor tas emot och är verksamma, där kan mycket hända. Att så får ske är vårt bön och vår längtan. Amen. Vi ber. Tack Gud för att du är alla goda gåvors givare. Och vi tackar dig för att du har gåvor att ge åt var och en av oss. Hjälp oss här att upptäcka de gåvor vi har fått av dig och med frimodighet bruka dem till din ära och till gagn för oss själva och våra medmänniskor. Amen.